Efter 16 år och 3 filmer är det dags för det fjärde kapitlet i den animerade sagan om pandan Po. Vilken är er första reaktion på Kung Fu Panda 4?
No, det var ju nog en grundligt medioker film, tyckte jag.
Vad säger Basse?
No, eftersom jag älskar Kung Fu Panda 1 så kan jag inte älska Kung Fu Panda 4.
Okej, okay, för min del var det lite så att jag satt i salongen och var än en gång förvånad över vilken entusiasm redan den här möjligheten att få se en ny Kung Fu Panda väckte hos vissa i publiken. Men som ni som lyssnare har insett så kommer vi nu i det här avsnittet av Kulturpodden att tala om Kung Fu Panda. Och vi som ska göra det här är jag, Silja Salgren Fordstad, och med mig har jag Sebastian Bergholm och Lasse Garoff. Och vi ska då fundera lite på det här med österländsk visdom och arve efter den här Hongkong-action-traditionen som Bruce Lee och Jackie Chan bland annat då banade väg för på 70- och 80-talen. Men jag tänkte att eftersom det var du, Lasse, ursprungligen som gick igång på det här och tänkte att yes, nu ska vi diskutera Kung Fu Panda, så tänkte jag att du får förklara varför det här är värt en mässa.
Ja. Jag hade en kompis i högstadiet som var så där matematiskt lagd, så han formulerade saken så här att en films kvalitet är omvänt proportionell till dess ordningstal. Så att det betyder att om ettan är bra så då är tvåan hälften så bra och trean en tredjedel så bra och så vidare. Och det här var ju nog den här fyran går ju nog i den andan. Men det är på något vis just det här att jag tycker att det är ofta i så här medelmåttiga verk som stilar och trender blir så där tydliga. Att framstående verkar liksom lite för originella och nyskapande, och det är sen i de här mitt emellanverken som man kan just se på något vis alla de här klischéerna och troperna. Och det är ju nog någonting som den här Kung Fu Panda vimlar av. Så är det just sådana troper.
Kan du lägga ut lite text? Jag kan tänka mig att det finns säkert människor i vår publik nu som är sådär att Kung Fu Panda, vad är det här överhuvudtaget?
När vi börjar från ettan, alltså den där historien. Det är en sån animerad film för barn. Kanske, vad är månne åldersrekommendationen på det här? Kanske 10 år eller någonting?
Jag kan kolla upp det medan du pratar här. Det är ju liksom i och för sig nog den där typen av animation som är tänkt för en bred publik. Att man har skämt som kanske tilltalar en vuxen publik.
Ja, hela familjen medan, liksom.
Exakt.
Och det här är då en fantasyberättelse som utspelar sig i någon slags där antikens Kina kanske. Och det befolkas av djur som pandor och fåglar och tigrar och så här. Och den här pandan på som röstskådisen är Jack Black, så han är en sån här klantig panda som jobbar på sin pappas nudelrestaurang, och han är ur form och ett sånt riktigt matvrak. Och sen går det rykten om att en gammal fiende kommer att återvända, och därför så håller den här gamla mästaren i det här landet som är en sån här uråldrig sköldpadda en ceremoni för att utnämna en ny drakkrigare som ska försvara dalen. Och den här Paul vill desperat se det, för han är ett enormt sån här kung fu-fan, och han vill se sina stora idoler som ska visa vad de går för. Men allt går fel, och till slut så skjuter han sig iväg med fyrverkeriet i den där ceremonin för att nu får se någonting, men han kraschar mitt i, och så pekar den här gamla mästaren ut honom som den nya försvararen och vägrar att ändra sig, för han ser att det här var försynen som gjorde att det här skulle hända. Och då faller det på hans elev som är en sån här liten en röd panda med sådana stora öron som är röstskådis Dustin Hoffman, som det faller på honom att då träna upp den här totalt otränade pandan till världens bästa kung fu-mästare, och den här Dustin Hoffman gör en jättefin roll, tycker jag, den här som ett enda sådär spänt knippe av på något vis sådär ansvar, frustration och stress. Och samtidigt så har han ett sånt superteam av 5 sådana kung fu-mästare som han har tränat upp. Och någon av dem tänkte han ju att skulle bli den där nya drakkrigaren, men istället så blev det den här bullriga tönten. Och det är en jättefin berättelse om hur ingen tror på den här pandan, och han tror inte på sig själv heller. Och så kommer de där dåliga nyheterna att den här onda snöleoparden Tai Lung så har flytt från sitt fängelse, och senast så var det bara den här gamla sköldpaddsmästaren som kunde stoppa honom. Men så dör den där gamla mästaren, och Tai Lung besegrar ensam alla de där 5 krigarna som försöker komma ut och hejda honom, och sen är det bara den här pandan på kvar som kan hindra honom. Och så handlar den här historien om hur han gör det och blir den här nya försvararen, och sen i de här kommande filmerna i serien så upprepas egentligen den här berättelsen på olika sätt, bara att det blir nya skurkar och nya mystiska krafter och så här. Och här i fyran så finns det en sån här större historia om hur den här pandan själv ska utse nästa drakkrigare och ge ifrån sig titeln. Men han vill inte göra det, utan för han vill fortsätta vara den här häftiga typen och inte bli någon sån här tråkig andlig ledare.
Jag tänkte att här är ju någonting som har gått lite snett i hans utbildning, om man tänker sig sådär att enligt den här traditionen så ska man ju uppnå någon slags ökad visdom efterhand och så här, men Poe har inte riktigt fått det memoet, för han har bara satsat på att ha rolig action och äta nudlar och det där med att sitta under ett träd och meditera, inte riktigt hans grej.
Nej, precis, ja. Det är ju nog roligt hur det här tema just med den här, att den här kampen är en sak, men när det gäller att bemästra någon sån här teknik eller någon konst, så handlar det sen dels om den där tekniska färdigheten, men den där stora utmaningen är sen egentligen inte att besegra en motståndare, utan att på något vis övervinna sig själv. Och på det viset så kan man uppnå någon sån här, genom att uppnå någon sån här högre form av insikt, så kan man höja sig till någon ny nivå och så här.
Du var inne på innan du beskrev det här upplägget för själva den här berättelsen, så var du inne på de här troparna som du tycker att så tydligt kommer fram i just den här typen av genre.
Ja, jag funderar just på det här att, jag på något vis tänkte på det där att varifrån kommer de egentligen, och det fanns många sådana troper som jag tycker att den här filmserien använder ganska effektivt. Jag menar just det här att som man förknippar just med det här kung fu, att på något vis det här att de här teknikerna heter olika exotiska saker, att det finns så där kampstilar som tigern och tranan och ormen och syrsan och som faktiskt förekommer då inom såna här kinesiska stridstekniker, att det är inte någon sån här grej som man har hittat på här i väst, utan ja, och sen det här med en sån här grej som finns i alla de här stridsfilmerna är ju ofta det här träningsmontage där någon håller på och det kommer en sån här någon sån här låt och sen så ser man hur någon håller på att träna och så är de lite dåliga till en början, men så blir de bättre.
Vi kallar det för Rocky-montage.
Precis, ja. Och sen när det kommer till den här visdomsaspekten, så är det ofta det där att det finns någon sån här växande frustration med någonting som kulminerar i någon slags stund av klarhet eller uppenbarelse. Och just det här att det handlar inte om en teknisk färdighet utan någon slags själslig insikt, den här, på något vis den här zen-grejen, att först är det någonting som är så totalt obegripligt och irriterande, och sen tills det plötsligt sen inte är det, utan det blir just den där nyckeln som man behöver för att nå någon högre förståelse.
Jag tycker att där är det ganska lämpligt kanske just sådär att bolla över till dig, Basse, för att du var, när vi började diskutera det här, att borde man nu tala om kung fu panda, så var du genast att ja, det är ju den där österländska visdomen här och det här tänkande hur man på något sätt tillgodogör sig det i ett Hollywood-koncept som kan vara intressant.
Ja, jag tyckte att den där filmen var en estetisk njutning, alltså ettan. I och för sig lite också de här andra, för att den är väldigt fint animerad med blomblad som flyger i luften och vackra lugna dalar och allt det här. Så att på sätt och vis som västerlänning så går jag igång på den där exotiken av den här lugna kinesiska landsbygden där man verkligen får den här ron eller inre frid som den här mäster Oogway, den här sköldpaddan som utsåg på, hela tiden snackar om alltså att nå inre frid. Men Kung Fu Panda, jag tycker att, eller den här pandan själv är en intressant karaktär, för dels är han väldigt i sig själv, spontan och på något vis utan att träna, har vissa färdigheter, och samtidigt är han en klåpare. Och det där, på något sätt kan jag känna lite igen mig i honom som västerlänning, för man är lite sådär sinnlig på det sättet att man kanske äter gärna, orkar inte träna så mycket.
Man har inte den järnhårda disciplinen.
Verkligen inte, otroligt mycket bristande självdisciplin och det där, ser inte heller någon poäng att öva någonting, och det där, på något vis är man lite fången, tycker jag, i sin tv-soffa, och kan jämföras lite med Poe som är fången i sin roll. Man drömmer om att vara en stor dragkrigare och göra alla möjliga sådana här ninja eller kung fu-tricks, men liksom är inte färdig att anstränga sig alls för det här. Så det där, jag tror att den här Kung Fu Panda-serien appellera till de här känslorna igen. Man drömmer stort om sig själv som någon slags, jag vet inte, Bruce Lee eller sportkärna eller rockkärna, men får aldrig någonting gjort. Så att den här berättelsen är ju en berättelse, trots de här troperna, för en västerländsk publik, tycker jag. Och själv, jag menar, kommer jag ihåg högstadietiden och lågstadietiden när man tränar så där kung fu, sparka i roskisar och höll på att slå på varandra och så här. Så att hela den där världen finns ju, eller man är uppfostrad i den där våldstraditionen. Men det som är ju sen viktigt då för kung fu-panda och andra kung fu-filmer också, att det här våldet används för att försvara någonting, inte som våld i sig. Och det lär man ju sig också om man håller på med någon kampsport, att det är bara för självförsvar, man får aldrig använda det mot någon. Så att det där, i det här österländska tänkandet så handlar det ju egentligen inte om våld och den där ytan, utan det handlar egentligen, som kung fu-termen också betyder, om, hur ska man säga, det är alltså ett begrepp som handlar om att bli bättre på någonting, att verkligen systematiskt öva sig, repetera. Det kan handla om kampsport, men det kan också vara hälsa. Jag kommer alltså ihåg när min pojke tränade karate, så stod de och gjorde sådana här slagövningar under ett helt pass, och han tyckte att det var otroligt tråkigt att man bara långsamt skulle föra handen framåt i någon slags sådana här slag, repetition efter repetition, och ingen orkar ju med det där. Men poängen med det hela är att förädla någonting, att vara jättenärvarande i stunden och vara närvarande i sig själv och kanske glömma bort olika slags drifter som man har, som på något vis saboterar ens närvaro och frid. Och jag tror att det finns någonting jättedjupt i det där, och därför som österlande så att säga är så spännande för västerlänningar, för att man vill så jättemycket bli kvitt sina drifter. Man vill nu för tiden bli kvitt sitt beroende av sociala medier, att hela tiden på något vis dopamin kicka och så här. Och de här pandafilmerna också, den här på något vis klischén av österlandet, går jättebra ihop med den här viljan, för att man vill bara ha det där lugnet och bli befriad från sina drifter. Och så här tänker jag. Så, ja, så här.
Wax on, wax off bara.
Yeah.
Ja.
Men jag tänkte faktiskt att nu, jag tittade igår lite på nytt på den här första filmen för att återkalla det här startpunkten på något sätt. Och jag tycker att det är markant, om jag tänker att det har gått 16 år mellan den här första filmen och den här fjärde filmen, så tycker jag också att det syns i den förväntning man på något sätt har som filmskapare inför en publik. Att tålamodet, att överhuvudtaget orka med någon startsträcka, finns ju inte idag. Att den här skränheten, jag tycker den här första filmen har mera av det här att vi inser vad det är man försöker eftersträva. Medan den här fjärde filmen på något sätt nog bejakar just det här västerländska perspektivet i att Poe skulle inte alls egentligen vilja sitta bara och meditera. Att han vill fortfarande vara den här actionhjälten, att det är det som driver honom. Att vi har väldigt svårt för att bara sätta oss ner och se den där. Jag tänkte just på, jag läste någonstans just den här översättningen av vad kung fu betyder, just det här som du var inne på, repetition och sånt här, att det är skicklighet genom hårt arbete. Att också just det där nedvarvande kräver hårt arbete. Men i filmvärlden så vet man det, men man kan inte alls tänka sig att publiken ska stå ut med någon repetition eller någon lugn alls.
Vilket jag tycker att de lyckades bättre med i den där första delen i serien. Där fanns just tid för att sitta i den där dalen och liksom suga in det där lugnet. Men det avbröts ju också ofta med såna här roliga slapstick-grejer, vilket det också gör i den här filmen. Och det är väl kanske, det där är ju jättebelönande för att den är rolig, och den här serien är skriven för Jack Black, och han är ju en mästare på sådär slapstick och att säga roliga saker och på sätt och vis vara närvarande i stunden med en slags humor. Så jag tycker att Jack Black, alltså på det sättet är den här Poe och Jack Black lite motstridiga typer, för att deras sätt att repetera, att göra otaliga filmer där man ska vara skojig, säga finurliga roliga saker på ett roligt sätt, gång efter gång, det förädlar en slags konst. Och Jack Black är jättesådär zen i sig själv, supernärvarande i sin komedi, men man kan inte imitera det där, utan man måste hitta sin egen form eller sitt eget sätt att vara närvarande och hitta den där friden eller på något vis komma i kontakt med sig själv och skala bort det där andra. Så att det är en ganska knepig figur, tycker jag, den här Poe, för att just i och med att han är så onärvarande så är han ändå sig själv.
Mm. Jo, han är ett lyckad casting där, måste jag säga, för att jag kommer ihåg att min första upplevelse av Jack Black som skådespelare var i en sån här film som heter High Fidelity, som är filmatisering av Jack Hornbys roman, Nick Hornbys roman.
Nick Hornby, ja.
Ja. Och där spelar han en sån här jätte ansträngande anställd på en skivaffär som är jätte sådär gapig och skränig och har jättehög energi och intensitet i varje stund när den här ägaren och huvudpersonen i den här filmen är så han har just gjort slut med sin flickvän och han går omkring och känner sig riktigt vissen. Han skulle inte alls orka med den här killen som störtar in på morgonen och håller på att spela sig luftgitarrsolon. Och det här, ja.
Men det är jättekungfu, tycker jag, den där rollen också när han gör den här wrestlaren eller den mexikanska brottaren i, vad heter det, Nacho Libre, som han bodde på någon slags kloster i Mexiko och drömde om att vara så här wrestlare, alltså fribrottare, vilket var förbjudet. Men han är så närvarande i alla sina roller och jag tycker, du talar, Lasse, lite om de här tigern och bönsyrsan och tranan och så här figurer från den här kinesiska shamanistiska kulturen, väsen som finns där. Och att det också har blivit någon slags sådär stridstekniker. Det handlar på något vis, tycker jag, om att uppmärksamt förstå de här djurens väsen och karaktärsdrag. Och Jack Black, tycker jag, i alla hans roller, må han sen vara lärare i rockskolan eller anställd på skibutiken, panda eller brottare, så han otroligt uppmärksamt studerar vad som är speciellt med just den figuren han går in i, så att han är, och det är kung fu också, eller och närvaro, tycker jag.
Ja, jag tycker det här slutet av den här första filmen är också hemskt vacker på ett sätt, när i slutet får den här skurken Tai Lung äntligen tag på den här en sån här helig skriftrulle som ska innehålla den där stora hemligheten som gör drakkrigaren så mäktig, och sen när han öppnar den där rullen så är den blank, och jag tycker att det är en fin scen i den här filmen, för att den är egentligen en spegel, eller nöjtan speglar den som läser den, och då är hemligheten ingenting annat än att du är den du är och måste bejaka det här, och det är väldigt betydelsefullt just för den här pandan på, den där kontrasten är fin, för att den där pandan tittar i rullen och känner igen sig själv och är varm och tillfreds av det, medan den här Tai Lung tittar i den och ser ingenting och känner bara ångest och ilska inför sig själv. Jag vet inte, det är något med det här som gör att de här berättelserna är så, väldigt sådär arketypiska. De har massor av just de här troperna, och ändå så blir det konstigt starka berättelser, för det är på något vis en allegori om att växa och överstiga sig själv, men ändå bejaka sig själv och bli någon annan, men hålla kvar det du vill, det du tycker att är värdefullt med dig själv.
Och i den här Kung Fu Panda 4 så är det ju ett liknande försök man gör. Här är det en räv då som Po hänger med och också ska bemöta den här stora ondskan i dalen. En slags sån här kameleont som suger åt sig krafter av gamla Kung Fu-mästare som har gått över till den andra andliga världen. Och det är samma underdog-historia på sätt och vis som i ettan, att det är en otippad figur, en räv som har växt upp på gatorna i staden, och det där ingen riktigt tror på. Men av någon anledning så fungerar inte den här berättelsen lika bra när den ges igen. Kanske för att den här räven inte har lika mycket hjärta. Det bygger nog på att den har någon slags samvete som är jätteviktigt och styr den rätt i världen och hindrar den från att göra fel. Men av någon anledning, och jag vet inte varför, så funkar det inte. Man känner inte med den här räven.
Ja, men jag tror att många har konstaterat det, att problemet just med den här fyran kanske är det här att det blir mekaniskt. Att just att man använder de här samma mönstren och försöker återupp, uppleva dem på samma sätt, och då funkar det inte. Jag tänkte just på det här också, om man tänker på ondskans personifiering här, den här kameleonten, så tycker jag att det här är ett så bra tecken på hur man i alla den här typen av franchise-serier, för att så att säga gå vidare från föregående del, så måste göra allting lite större och lite värre. Och att man nu då har den här kameleonten som suger åt sig, alltså just de här gamla skurkarna från de tidigare filmerna, deras kraft, för att växa sig riktigt stor och riktigt hemskt, för att nu visa att det blir bara värre och värre. Det fungerar ju inte, för att du gör ingen investering i det som tittare. Och med den här reven, så där finns ju också det dilemma att reven balanserar ganska länge på den här gränsen mellan att vilken sida ska hen ansluta sig till. Däremot så måste jag säga faktiskt att Awkwafina, som gör den rollen, är ett gott tillskott i det här röstgalleriet. För att jag tycker, precis när vi var inne på Jack Black här, att det är så väldigt mycket de här, så att säga, skådespelarna Dustin Hoffman och de här som gör sitt till för att skapa det där djupet, som gör att man som vuxen åskådare kanske också går in i de här gestalterna, för att de med sin röst redan kan ge uttryck för sånt som sämre skådespelare inte lyckas med.
Och på tal om historia som man på något vis suger åt sig som västerlänning, så tycker jag att den här reven, och i och för sig också Kung Fu Pandan, är en berättelse om den här underdoggen, den här, speciellt den här reven, det här bökiga barnet som ingen tror på, som får någon slags revansch. Och det är en jättefin berättelse, och kanske lite försiktig att tala om viktiga berättelser, men speciellt nu liksom i en samhällsdiskussion där man talar om ensamhet och utstötthet och barn som ingen tror på och som ingen tar på allvar, så är ju de här berättelserna av betydelse. Det är en dygd med det hela, men samtidigt blir det kanske lite lätt eller på något vis slarvigt behandlat, för att det här att reven på något vis sen plötsligt är där i Kung Fu-galleriet, så det kanske inte den historien som är den vanliga historien, varken i Amerika eller Europa, att det finns större utmaningar än så. Men det här kanske att på något vis känna igen och ge tron på att alla har en chans oberoende av varifrån man kommer, så det är ju kanske en sak som man ändå tycker att det är fin eller viktig så här, men man borde göra något starkare av den för att man skulle känna att okej, nu bryr vi oss om den här även på riktigt, att nu funkar det inte riktigt, det försvinner där mellan alla slapstick-skämt och action och så här, upplevde jag i alla fall.
Ja, man etablerar inte riktigt något sådär starka relationer i den där, i den där berättelsen på samma sätt som i den där första. Men jag blev ju nyfiken på de här, eller jag började fundera att varifrån kommer egentligen alla de här troperna som jag på något plan känner igen i de här Kung Fu Panda-filmerna. Och så började jag kolla upp lite att det, alltsammans leder ju förstås tillbaka till Bruce Lee som var den här alldeles mytomspunna actionhjälten som det här, han var så här amerikansk, kinesisk och född i San Francisco men uppvuxen i Hongkong, och det här från väldigt unga år var det varit så där otroligt hängiven till det här att lära sig kampsport. Och han hade ju skapat en sån mystik kring sin person, alltså att han grundade en sån egen kampskola, och han hade såna hemliga tekniker som hette saker, till exempel den här hans one inch punch, som var det att han från bara en tums avstånd så kunde han slå en vuxen man så hårt att han bara strittade. Det är fantastiskt. Det är alltså, de här grejerna finns så här väl dokumenterade. Man kan gå in på YouTube och titta på de här grejerna. Det är inte saker han gör alltså i filmer, utan det är saker han gör utanför de där filminspelningarna. När han bara har på ett sätt råkat blivit filmad. Och så, ja, han växte upp i Hongkong som av allt att döma var en ganska laglös plats med sådana triaderna, alltså de här legendariska kinesiska brottssyndikaterna. Det var mycket sådana här gatugäng och gatuslagsmål som han deltog i redan som tonåring. Så en riktigt sån här vilda västernplats. Och den där, på något vis, den här ikoniska bilden av honom är i hans sista film som heter Game of Death, där han är klädd i en sån här brandgul träningsoverall med sådana här svarta ränder längs armarna. Det är skitsnyggt. Och den här regissören Quentin Tarantino har gjort hyllningar till den här estetiken, och tydligast i den här filmen Kill Bill, där Uma Thurman i huvudrollen är klädd i sådana likadana gula träningskläder. Och han alltså, hans filmer blev otroligt inflytelserika i väst, och han fanns med på Time Magazines lista på 1900-talets mest inflytelserika personer, just för att han var en sån popkulturell ikon som lyckades skapa en brygga mellan Kina och västvärlden och så här. Och han inspirerar ju, eller hans filmer, så de inspirerar ju sen en enorm flora av sådana amerikanska actionfilmer som hämtar inspiration just i asiatiska kampsporter från och med 1980-talet framåt. Och då tänker jag på Karate Kid och Chuck Norris som var Bruce Lees elev på 60-talet och någon sån här Jean-Claude Van Damme. Och så här, det är ju verkligen en trend som man kan se att aldrig har försvunnit.
Men där det blir väldigt starkt fokus nog just på den här slagsmålsaspekten och där man ganska fort glömmer det här att man så att säga bara ska slåss i självförsvar, för att det blir ju rena sådana här killing machines, samtliga de här actionstjärnorna.
Men så använder de sig också ofta av just den här mystiken och de här kampskolorna, den här exotismen kring österländsk visdom som ofta är så här.
Ja.
Det är i alla fall med som en läpparnas bekännelse på något vis, om inte annat.
Basse nickar glatt.
Ja, när jag nickar glatt, det var ju förstås, du nämnde Karate Kid här tidigare, och där var det just också sådana otroligt specifika exempel som att Mr. Miyagi, den här läraren i dojon, så försökte fånga någon sån här fluga med sådana här ätpinnar. Lyckades aldrig, men så kom Danielsson och lyckades med det. Och sådana grejer. Sen tycker jag, den är annars ganska rolig tycker jag, den här Karate Kid-serien som finns på Netflix där vad heter han? Ralph Macchio? Eller Macchio. Så han är också den här, hans det där nemesis i karatevärlden. Så de har tagit över den där traditionen och förvaltat den och har gjort den till någon slags konstig skämtsam grej där de leker med sig själva och fånar sig hela tiden. Och jag tyckte jättemycket om den. Den heter alltså Cobra Kai. Och kanske lite som ett exempel på hur långt man kommer från all slags visdom. För där till slut så gycklar man bara med allt som har med närvaro och lugn och meditation och sånt här. Att göra att det används bara för att liksom skoja ännu mera. Alltså, men det
jag är ett stort fan av den där serien faktiskt. Och, det ja. Där. Och jag tycker tvärtom att den säger någonting jätteviktigt, för det handlar hemskt mycket om hur de där två, just Ralph Macchio och hans den här nemesis som spelas av William Zabka. Det är någonting kul med det här att man har de här filmerna där de var med som tonåringar, och nu har de båda vuxit upp och är sådana medelålders män. Och hur svårt de har på ett sätt att finna sig till rätta i den här nya tiden. Och hur de kan, hur illa de där på ett sätt våldsförhärligande lösningarna som de lärde sig i tonåren och de där lärdomarna. Hur illa de sitter i ett vuxet liv. och ändå försöker sant. De på ett jättelångt ärligt sätt att tillämpa dem. Och det är ändå någonting viktigt som de upplever att de har lärt sig. Och så funderar de att vad är det de kan lära en yngre generation och som skulle vara till nytta för dem, att de inte skulle göra samma misstag som deras mästare har gjort med dem.
Ja, det är nog sant, jag håller med om det. Där är ju de här scenerna i skolan när deras barn på något vis använder karate eller våld, och det får ju sådär skadliga konsekvenser. De skadar varandra och så här, och man förstår att våld är inte en lösning. Men jag kanske liksom, jag tycker att de, och jag är också en stor fan, men kanske just det här att de på något vis hela tiden jönsar lite, rör sig sådär fint mellan allvar och otroligt komedi, och det funkar jättebra på mig, och speciellt att den här Ralph Macchio och Karate Kid alltid återvänder till Mr. Alltså han sådär bara tjatar om den här Mr. Miyagis visdom hela tiden, och som Mr. Miyagi sa, och som Mr. Miyagi sa, och hans barn är att så, Mr. Miyagi, kan du liksom gifta dig med honom då ungefär, det är verkligen så här bromance.
Men jag säger, det är ganska bra, jag gillar när ni använder ordet jönsa, för att det är på något sätt det också som, om vi går tillbaka till Kung Fu Panda och Jack Black och hans förhållningssätt. Jag försökte nu innan vi skulle ha den här diskussionen titta på en intervju med Jack Black där han ska gå igenom de här fyra Kung Fu Panda-filmerna och beskriva det. Och jag blev alltså helt utmattad efter 5 minuter av det här klippet, för att han är så inne i den där, inte karaktären som Poe, för Poe är lite mer tillbakalutad, men liksom i det här Jack Black försöker hela tiden vara underhållande och rolig. Och på något vis ändå skapa en distans till kanske de där undertonerna som finns någonstans där i bakgrunden kring det som skulle kunna vara lite bättre i det. Att det går på högvarv det här, att det ändå sist och slutligen ska vara komiskt mer än något annat.
Fast många av hans klipp tycker jag också är de är innehåll i sociala medier. Man kommer emot när han förklarar någonting och då är han också inne i någon slags content making. Han, till exempel slutlåten i den här Kung Fu Pannan var
Britney,
var det
Spears.
Hit me one, ja. Britney Spears Hit Me One More Time och det finns en sån här video när Jack Black verkligen så där fånar sig när han sjunger den här Hit Me Baby One More Time så, håller på, det är liksom det är verkligen meta, man förstår inte alla de här lagren till slut, men man måste på något vis så där, tycker jag, minnas att allting har en publik. När han är alltså sådär, och han odlar sig själv i varje sammanhang på något sätt, och känns att han aldrig är riktigt genuin utom sådär mellan raderna.
Nej, jag
i den där kärleken till den här konsten.
Exakt. Ja, men jag tänkte, nu, jag ska inflika nu det som vi var inne på i början när du, Lasse, frågade här med att vilken ålder är det. Jag tänkte kolla att de har åldersgräns 7, den här nya pandafilmen till exempel och så här. Men när man talar om just för vilken publik man tänker sig, så tror jag att just för oss som är vuxen publik så är det de där metalagrena kring Jack Black som vi på något sätt också kan urskilja i, så att säga, den animerade filmen. Samma sak med Dustin Hoffman. Jag menar, har man lite av hans filmografi i bakhuvudet så kan man på något sätt se honom framför sig i det här. Och att det spelar en jättestor roll vad man gör. Att sen tycker jag ofta att när man överför det till en dubbad version, om man till exempel ser på den finska versionen, så blir då uppfattar jag det mer som en jämntjock matta av skränighet. Att det försvinner, det där lagret, i och med att de här skådisarna är så noggrant valda för sina specifika rollgestalter, att mycket går förlorat sen i dubbade versioner, vilket ju förstås är det som gäller för den yngre publiken. Så att nog, men de har många lager.
Det som jag tycker, eller anledningen till att jag gick så helt på att tala om Kung Fu Panda, var också mitt minne av att ha sett Kung Fu Panda med min familj och mitt barn när han var liten. Och det där, jag tror att, hur ska man säga, glädjen i att se ett barn glädjas över de här filmerna är kanske ännu viktigare än att se höra Dustin Hoffman och Jack Black. Att jag tror att de animationerna blir så populära för att det blir så fina sammanbindade upplevelser mellan generationer. Och därför så gör man också serie efter serie, för att man är nostalgisk. Man vill på något vis återuppleva den där första kicken. Första gången när man såg Toy Story eller det här Pandan eller vad som helst av Pixars animationer, till exempel de här långa serierna Cars. Det är fint. Det är sådana saker som man bär med sig hela livet, tror jag.
Nå, här kommer vi ju så där fint in på den frågan, att nu fick vi en Kung Fu Panda 4 och Basse talar sig varm för serier. Vill vi ha en Kung Fu Panda 5?
Jag tycker det börjar kännas som att vi har gjort det här nu. Att riktigt ärligt.
Jag har svårt att tro att de skulle komma på något bättre, men om du nu verkligen skärpa sig och lyssna på all kritik, tar åt sig den, så kanske de får tillbaka det där stora hjärta som fanns i den här första och som finns i varje bra animation. Men jag håller ju med den här Lasses kompis teori om ordningsföljd och brahet, så jag tror också på den. Det blir nog bara sämre.
Jag omkullkastar det genast. Fast and the Furious 5 är den bästa i hela serien, så kanske det finns hopp för en kung, nu kan jag inte ens mer att säga hela namnet, Kung Fu Panda 5 finns möjligen på kartan så småningom. Men vad säger ni nu om den här veckan som har gått överlag? Är det någon av er som känner för att dela ut en guldstjärna för veckan?
Ja, jag skulle gärna göra det, och guldstjärnan skulle kunna gå till mörka folkartisten Nightbird, Anna-Stina Jungerstam, som precis har påbörjat sin Tysklandsturné. Det är alltså en sån här jättefin artist som gör, vad ska man säga, lågmäld melankolisk blues indie. Och hon har bokat åt sig en jättelång Tysklandsturné, ska spela typ 20 små ställen på kanske 22 dagar. Och den här staminan som krävs, den respekterar jag verkligen. Att man gör själv, man ordnar sina turnéer och har sig. Och kanske en liten guldstjärna ger extra krut i tanken, som säkert behövs om man ska runda genom hela Tysklands småstäder.